kanske. Oj, oj, oj.
Upp händerna här. Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god.
Nu kan du få slå den där uppekanten, Alexander Gustafsson.
Ja, ja. Och där är han. Det är Alexander Gustafsson. Avslutar slaget till tjejen i tredje ronden. Ja!
Hej och välkomna till MMA-podden med mig, Paul Del Valle. Sebba är just nu i staterna. Han har stuckit över till andra sidan Atlanten med Carl Albrektsson som ska gå match nu i helgen. Så idag är jag ensam för första gången i MMA-podden-studion. Men det här ska vi absolut se till att ordna ändå. Och med vi menar jag er som sitter där och lyssnar, utan att ni egentligen har någon möjlighet att säga till mig vad jag ska göra eller vad jag ska ta upp, så ska jag ändå se till att försöka ta upp de mest aktuella nyheterna inom det som har hänt på MMA-fronten och kommer att hända på MMA-fronten. Så jag tycker att vi sätter igång direkt och kollar in galan som var i helgen. Det var Reyes Wideman som stod för huvudmatchen på huvudkortet, och Jay Rodriguez och Jeremy Stevens fick möjligheten att göra upp ännu en gång. Men jag tycker faktiskt att vi börjar med Macy Barber som var rankad 12, tog sig an Gillian Anderson, och Macy Barber satte press direkt, och ja, det var ganska kort match. Hon gjorde det enkelt för sig. När hon väl fick lite vittring, då jagade hon det där avslutet, och Gillian Anderson blev helt enkelt TKO-ad stående. Domaren klev in, tyckte att hon hade tagit lite för mycket slag, och ja. Han stoppade upp det där och tyckte att det var det. Nu behöver ni inte fightas något mer. Gillian hade inga större problem med det stoppet heller, märkte man. Och Macy Barber kammar upp ytterligare en seger och är nu 8-0 och strävar fortfarande såklart efter att bli den yngste champion UFC någonsin. Jag tror hon har 3 år på sig, om jag inte minns helt fel, så är det just 24 år gammal som John Jones var när han lyckades plocka titeln i organisationen. Hon kallade ut Paige VanZant. Paige VanZant är inte rankad, men Paige VanZant har en stor, stor, stor följarskara efter att ha varit med i Dancing with the Stars och alla möjliga grejer i USA. Så jag kan förstå att hon vill ha den matchen, bara för att många kommer kolla. Det kommer bli en main event fight om den blir av. Däremot så vet jag inte riktigt om Paige VanZant är så helt sugen på att fightas mer. Det är... känns lite som att hon liksom har sitt på det torra ändå. Av det lilla som jag ser av henne så verkar det ändå som att liksom hon har nog inte samma kanske behov av fightingen. Men det är inget snack om att hon ska pensioneras eller någonting. Inget sånt, utan det här är bara en liten känsla som jag själv har fått när jag har spanat in hennes sociala medier. Kollat lite vad hon har haft för sig. Så ja, vi får se om Macy Barber får den här matchen. Annars så tror jag nog att Macy Barber kommer få någon som är typ mellan topp 5 och den positionen hon har, som just nu då är 12 på rankingen. Hon gör ju ingen förflyttning eftersom att Gillian Anderson var rankad 15. Så Macy Barber kommer stå kvar. Kommer hon bli den yngste mästerinnan eller inte? Alltså det är en väldigt tuff division hon befinner sig i. Så... jag menar, när man vet att Valentina Shevchenko är the champ där, så kan det bli lite halvtufft. Men jag önskar verkligen henne all lycka. Det vore ju superkul om hon klarade av det här. Även om jag anser att det är lite svårt med tanke på vem mästaren är där uppe. Så ja, vi får se. Håller tummarna helt enkelt till Macy Barber. Och se om hon kan lyckas innan hon, vad blir det? Ja, hon måste ju, det måste ju bli innan hon fyller 24, om hon helt enkelt ska lyckas pricka den. Men jag tänkte passa på och bara dra, om vi ses eftersom att jag sa topp 5 till där hon är idag. Så topp 5 har vi då Jennifer Maya, 6, Vivian Araujo, sen har vi Andrea Lee, 7, 8, Roxanne Modafferi, Lauren Lee, 9, Alexa Davis 10, sen är det Montana de la Rosa. Jag skulle vilja se henne mot Roxanne Modafferi. Då får hon återigen möta liksom en liten så här grappling BJJ person i Modafferi. Modafferi då rankad 8, som jag sa. Ett intressant kliv upp. Ett annat intressant är Andrea Lee som är 7. Då tror jag att vi får se lite slagväxling. De får strike upp. Vinner hon där, då tycker jag väl att det är väl bara att skicka upp henne någonstans från, såklart kanske inte, ja, eller varför inte, någonstans i topp 5, var som i topp 5, vi säger så. Så vi får se. Ja, Miss Barbers framtid, hon kallar sig själv The Future, så vi får se var de kommer att landa i framtiden. Joe Lawson tog sig an Jonathan Pars, som hade kommit Tuesday Night Contender Series vägen eller om den bara heter Dana White Contender Series vägen numera. Alltså vilken match han gör, Lawson. Han avslutade den matchen i första ronden, plockade ner Jonathan Pierce och lyckades alltså göra den mest intensiva stretchen av hans arm, axlar och skulderblad, låser upp det och slår ut Jonathan Pierce väldigt, väldigt enkelt. Och där var det över. Första ronden sa slut. Han och Dana White hade kommit överens om att vinst eller förlust så skulle han lägga handskarna på hyllan. Joe Lawson var inte helt taggad på att lägga handskarna på hyllan. Han fortsatte. Han sa, nej, vi får se om det här blir den sista eller inte. Men det är lite så här Joe Lawsons karriär ser ut. Han vinner en, han förlorar en, han kan vinna två, han kan torska två. Han har varit i riktigt, riktigt tuffa fighter. Och jag tror att det är därför Dana White också vill att här, fan, han har plockat många bonusar. Han har gått ohyggligt många matcher på de åren som han har befunnit sig i organisationen. Och fan, jag tror det är med lite här, Lawson. Gå ut med flaggan på topp. Jag fattar att han säkert kommer vilja gå en match till nu när han vann på det här sättet. Det finns ingen garanti att han kommer vinna på det här sättet igen. Men vi får se vad han gör. Jag tror helt enkelt att det är det vi får göra. Och vi får se vad Dana White ställer för krav. Om Dana White... Dana White är ju inte den som alltid ställer värsta kraven på dem som han gillar väldigt mycket. Kolla till exempel BJ Penn. Det krävdes, vad var det, 52 streetfighter och knockouter mitt på gatan för att han skulle säga att det är över. Det räcker nu. Inget mer. Nu får det vara. Men Lawson har möjligheten att fortsätta. Jag personligen skulle inte ha någonting emot att se Joe Lawson ännu en gång. Däremot tror jag nog att han behöver nog möta, typ ta sig an någon form av kanske debutant eller någon som har gått en eller två matcher i organisationen. Jag tror att börjar han möta människor som är rankade i lättvikten, då tror jag att det är, då blir det jobbigt för Lawson. Och då är han, då är det över, helt enkelt. Ja, det var det. Alltså det här var ju en gala med väldigt mycket, eller väldigt mycket, det var några schyssta avslut. Sen går vi in på tungviktaren. Greg Hardy mötte Ben Sosoli. Jag tyckte Greg Hardy såg bra ut. Han var lugn, han var sansad. Det kändes ganska snabbt som att han var där inne för att gå tiden ut, att plocka ett domslut. Han jagade inte knockouten, utan det var lugnt, komponerat. Liksom valde sina slag, valde sina sparkar, jobbade sansat, och det var som att han var där för att bevisa att ni tror inte att jag har tre ronder i mig, jag har tre ronder i mig. Men när den rondvilan inför den tredje ronden kommer, då händer ju det mest udda som har hänt i en UFC-match så här långt, måste jag nog säga. Helt plötsligt säger han, kan jag få ta min inhalator? Den är ju USADA approved, och han får helt enkelt det. Drar i sig ett djupt andetag av en inhalator. Jag och Valdons kommenterade matchen, reagerade direkt, tyckte att det här var otroligt konstigt. Alla tyckte det var väldigt konstigt. Jag har lyssnat dagen efter också, bara för att se vad de andra kommentatorerna sa. Deras reaktion var ju exakt likadan. De tyckte att det var oerhört konstigt. Alla medier tyckte att det var oerhört konstigt. Och såklart, det är ju för att det är olagligt. Du får inte ta en inhalator. Om jag fattade Dana White rätt till och med, så i majoriteten av delstaterna får du endast dricka vatten. Några få får du dricka typ Gatorade, alltså sockrad dricka, vätskeersättning. Men det är några få delstater. Det här är om jag förstod honom rätt. Jag lyssnade på presskonferensen och kan erkänna att jag var ganska trött när jag hörde det, men jag uppfattade honom som i vissa delstater får man dricka Gatorade, men ingenting annat. Det finns ingenting annat du får ta. Det här vet alla. Dana kritiserade även Dean Thomas. Han gav kritik till lite olika människor där, och Dean Thomas borde ha vetat det. Dean Thomas är veteranfighter. Dean Thomas har fightat sedan långt tillbaka i organisationen. Han var med i den Ultimate Fighter-säsong typ så 3 eller 4, där de tog tillbaka massa fighters, där dels till exempel Matt Serra var. Matt Serra vann den säsongen, och det var det som gjorde att Matt Serra också besegrade George St. Pierre, för att personen skulle då få möta den dåvarande mästaren. Och
Alltså att inte din Thomas kan det här, det är ganska skevt om vi säger så. Så jag förstår att Dana ger honom också kritik. Jag tycker det här är väl någonting som varje ringhörna borde veta. Så vad händer då med, sorry att jag sitter och harklar mig lite. Jag ber om ursäkt för det direkt. För det kommer hända några gånger till, har jag en känsla av. Jag sitter själv här idag, så jag kan liksom inte smussla med det som jag kan. När Sebba sitter på andra sidan och kan föra lite prat så jag kan rikta huvudet åt sidan. Men okej, kommissionen var där. Kommissionen verkar acceptera det här. Ja, vad säger vi om det? Min simpla tanke om det är nog att alla kan göra fel. Jag tror att de som jobbar ibland för kommissionen, jag tror inte riktigt att de alltid vet exakt vilka regler som gäller. Borde de ha vetat det här? Ja, det borde han definitivt ha gjort. Han kanske blev förvirrad när Greg Hardy säger it's USADA approved. Absolut, den må vara USADA approved, men den är inte USADA approved för att du ska få ta den under match. Jag tror att det är ett ruskigt missförstånd, och jag tror inte att personen i fråga hade full koll. Jag tror inte man ska ta för givet, även fast de bör observera, de bör verkligen ha koll på allt. Men när det väl kommer till kritan, precis som på alla jobb, så finns det folk som har koll på allt. Och så finns det de som har inte så bra koll på allt. Så, sen vet jag inte ens om det där var en person från kommissionen eller inte. De säger att det är det. Jag har inte en blekaste. Ibland står det folk där inne i ringen som man inte riktigt vet vilka de är. Ibland är det en läkare. Ibland är det någon form av vakt eller vad det än må vara. I don't know. De menar att det är kommissionen, jag vet inte. Men i alla fall, han vann matchen. Till en början får vi ju säga. Så tog han hem ett enhälligt domslut efter 3 ronder, för den matchen gick tiden ut. Sen var det väl bara strax innan han skulle ut på presskonferensen så får han veta att det har blivit en no contest på grund av inhalatorn. Det är ju, alltså det är klassat som fusk. Det är precis det är det. Jag tror att den Hardy har lärt sig den hårda vägen. Nu att aldrig mer fråga om inhalator. Jag tror att alla fighters, om det var någon som inte visste att det där gick, då är de fullt medvetna om att det inte går. Vissa pratade om, borde de göra om den här matchen? Jag tycker absolut inte det. Jag tror att om de fightas igen så Benson Solly har ingen chans att vinna. Han kunde inte stänga distansen. Han hotade aldrig Greg Hardy. Greg Hardy, som jag sa tidigare, det kändes mer som att han var där för att gå 3 ronder. Liksom ta de här 15 minuterna och bara visa folk att jag har konditionen som krävs. Jag behöver inte avsluta en match i den första ronden. Jag kan cruisa igenom den om jag vill. Eller jag kan ta mig igenom den om jag känner för det. Så vad ska man säga? Borde de göra om matchen i min mening? Nej. Det finns inget att göra om. Det är no contest. Samtidigt är det no contest för att han drog en inhalator. Inte på grund av något annat. Inhalatorn, han hade inte ens behövt den. Det är det som är så sjukt ändå. Det var inte direkt som att han satt och hade en astmaattack och tyckte ja, jag behöver andas mer. Jag menar, en astmainhalator vidgar luftstrupen. Det betyder att du får bättre syresättning. Så det betyder att om det är lite andfådd och drar i den där, då kommer du helt plötsligt få i dig mycket mer luft. Ja. Då är din återhämtning förbättrad. Det är alltså lika med fusk. Därför är det en no contest. Så summa summarum, ska de göra om matchen? Jag tycker inte det. Vad tycker ni? Skriv gärna till mig på att Paul Elvaje på Instagram. Jag lägger alltid upp en bild för avsnittet. Släng gärna en kommentar där. Ni är jättevälkomna att komma in och kommentera. Vill ni följa mig på Instagram, gör det också. Och följ gärna Sebba också på Sebba. Så ät Paul Elvaje och ät Sebba. Det är bara att följa och dela med er av era kommentarer, för det är alltid kul att veta vad ni tycker och tänker. Tycker ni att det är skitsnack som sägs? Håller ni med? Har ni en annan tanke? Bolla dem med mig eller med oss, för det är alltid jätteintressant att veta vad ni tycker. En förvarning där bara, när folk skriver DMs till mig, jag kommer aldrig kunna gå in i långa konversationer. Men skriv gärna er tanke, jag kan ge ett kort svar. För ibland är det jättemånga som skriver, vissa missar jag. Jag försöker alltid göra mitt bästa att besvara allihopa. Det är inte alltid det går, men gör så gott jag kan i alla fall, för jag uppskattar verkligen alla som hör av sig. Nu tycker jag att vi går vidare till kvällens co-main event. Jay Rodriguez rankad 7:a tog sig an Jeremy Stephens nummer 8. För 2-3 veckor sedan skulle de mötas i Mexiko. Då var det en liten ögonpetning som gjorde att matchen inte kunde fortsätta. Den bröt efter 15 sekunder. Och det var Jeremy Stephens som, han fick inte upp ögonen helt enkelt. Det jag inte gillade i efterspelet var väl att det fanns vissa då som riktade kritik mot Jeremy Stephens och tyckte att han vill inte gå matchen, så han drog sig ur på grund av ögonpetningen. Han var egentligen inte skadad. Det för mig är bara helt tok-absurt. Alltså Jeremy Stephens, det är ingen kille som ger upp. Det är ingen kille som viker sig. Och jag tror att alla som såg matchen här i helgen, de vet det. Efter de där leversparkarna som han tog, alltså den matchen hade kunnat vara väldigt slut i rond 2. Gav Jeremy Stephens upp? Nej, han fortsatte. Rond 1 och 2, solklara till Jay Rodriguez i min mening i alla fall. Den tredje ronden, den tog Jeremy Stephens över. Absolut, där började han ta mycket, mycket mer kontroll över situationen och han såg riktigt, riktigt bra ut. Det var en fantastisk match. Jag tycker matchen var sjukt bra. Det kändes att de gick in som ovänner. Till slut hade båda väldigt mycket respekt för varandra, för de krigade på ordentligt och de visade verkligen. De levde upp till hypen. Låt oss kalla det det. Den matchen levde upp till hypen. Jag blir inte förvånad om den här matchen kommer att få ytterligare en rematch. På grund av hur den började, och då syftar jag på i Mexiko. På grund av hur den slutade här, att det liksom, Jeremy Stephens började ta över. Dana White lyfte själv att efter galan så sa han, fan, det hade varit fantastiskt om co-main eventet hade varit huvudmatchen och huvudmatchen hade varit co-main. Jag förstår vad han menar. Alla vet vid det här laget som lyssnar på den här podden att huvudmatchen var slut, vad var det? I alla fall första ronden, jag minns inte minuten exakt just nu, men den var över i första ronden. Så jag förstår hans tanke, för att Jeremy Stephens och Jay Rodriguez hade definitivt kunnat fortsätta i 2 ronder till. Jag personligen är inget fan av de här 5 rondarna. Jag tror att de flesta av er som lyssnar på podden är fullt medvetna om det vid det här laget. Anledningen till det är för att det är så vanligt att de cruisar i 2 ronder. De kör lite lugnt och sen i rond 3, då börjar de köra. Det gäller inte alla matcher, men det gäller en majoritet. Och av de 40 plus galerna som går på ett år, så tycker väl jag personligen att det kanske är cirka 1 eller 2 utav dem som där 5 ronder verkligen lever upp till att, och jävlar vad bra att det här var 5 ronder. Men i min mening är det högst ovanligt, men vi släpper diskussionen där. Vad vill jag säga med det här också? Det är det att hade det här varit en 5 rondare, jag tror att Jeremy Stephens hade kunnat tagit över och jag tror att Jeremy Stephens hade kunnat vinna. Och det är det jag tror att blev helt plötsligt en intressant grej för folk. Jag tror att folk blev så här, men vad fan, tänk om det hade varit 2 ronder till. Och såklart Jeremy Stephens fans sitter nog och tänker, fan, den borde ha varit en 5 ronder, då hade Stephens kunnat vunnit över Jair. Jag tror det med. Jag tror också det. Nu tog Jair segern för att det var 3 ronder och jag tyckte att Jairs energi började sina lite på slutet. Däremot vet jag inte om den hade börjat lika hårt. Det kan vi debattera i all oändlighet tills vi får den här riktiga 5-rondaren. Jag tror att de här kommer bli bokade i framtiden igen. Men allt det hänger på vem Jair får möta härnäst. Vem Stephens får möta härnäst. Om de vinner respektive förlorar. Så jag tror definitivt att det kommer hända, men allting händer. Allt det spelare som spelar in nu, det är liksom hur deras framtid spelar ut sig. Hur kommer det gå för Jair? Hur kommer det gå för Stephens? Men bli inte helt förvånade om det blir en 5-rondare mellan Jair och Jeremy Stephens under nästa år, 2020. Vi får se. Det finns definitivt en spännande matchning att göra där igen. För att det här var en bra fight. Och när en fight är på det här sättet, då väcks intresset av att fan, hur kommer det se ut om de möts igen. Vi hoppar på kvällens sista match. Dominic Reyes, rankad 4, välkomnade Chris Weidman, som då var rankad 8 i mellanvikt och var före detta mästaren i mellanvikt, upp till lätt tungvikt. Jag tror att Chris Weidman har tittat på väldigt många av mellanvikterna. som har klivit upp till lätt tungvikt. Anthony Smith gick bra för honom, fick en titelmatch. Han vann inte mot Jones, men han fick en titelmatch. Thiago Santos gick bra för honom, fick en titelmatch, vann inte, men han gjorde en riktigt tuff match mot John Jones. Chris Weidman, som den före detta mästaren i mellanvikt han är, ser då två killar som inte lyckades komma upp till toppen i mellanvikt, tänker att fan, jag kliver upp en viktklass, jag kommer ta det där bältet. Han säger själv i en intervju att han tycker att John Jones looks beatable. Intressant observation av Chris Weidman. I min mening så tycker jag att han är ute och snurrar. Han kan absolut se slagbar ut i vissa matcher, och det här är en diskussion som jag haft med ganska många. John Jones mot OSP såg ut som crap. Han såg ut som skit. Alla tyckte att han såg dålig ut. Daniel Cormier tänkte att fan, den där John Jones spö. Matchen mot DC blir utannonserad. De ska mötas. Jag tänker, uff, John Jones såg ut som crap mot DC, eller mot OSP. DC kommer vinna. Vad händer? Nej, det är en supertaggad John Jones som kliver in och knockar DC i rond 2. Sen dyker hela pikogramgrejen upp och resten av det är historia. Han ser slagbar ut när han möter Alex också. Alla tänker om Alex möter honom igen, då kommer han vinna. Han möter Alex igen. Han avslutar även honom i, om det var rond 2 eller rond 3. Jag kommer inte ihåg den exakta ronden, men han avslutar Alex i alla fall. Och det är lite det här som är grejen med John Jones. Sen möter han Thiago Santos. Vad händer där? Man tycker igen att, vad fan, han ser slagbar ut. Det är någonting som inte riktigt stämmer med Thiago Santos. Det är något skevt med benet, vilket det var också. Han opererade sig, jag kommer inte ihåg vad han hade pajat knät, men någonting i pajat knät. Och återigen sitter man där och tänker, den där John Jones ser slagbar ut. Men det finns en grej här. I all den här han ser slagbar ut, så har jag i alla fall kommit till en egen, jag har dragit en egen liten slutsats där. När John Jones möter någon för första gången, då vill han gärna spöa dem på deras distans. Och när han möter någon som han känner ganska tidigt att, alltså, jag kan vinna det här, då börjar han experimentera. Det börjar bli en liten sparringssession. Han börjar leka med sin motståndare. Han tycker att det är kul där inne, och han tar gärna lite tid inne i buren. Det är ingen liksom stress. Det är kul. Han har roligt. Han vill gärna slå motståndaren på hans egen distans, i hans egen liksom favoritgren eller spetskompetens. Men sen när han möter någon där det är lite personligt, eller när han möter någon en andra gång, då gör John Jones en John Jones i matchen, och då avslutar han sina motståndare. Och det är där jag tror att väldigt många blir lurade. För samma sak mot Anthony Smith, och så tyckte man att varför avslutar han inte Anthony Smith? Han gjorde inte det för att han ville inte. Det är det enda det handlar om. John Jones valde att inte avsluta Anthony Smith. Han hade kunnat avsluta Anthony Smith mycket tidigare. Jag tror till och med att hade John Jones velat köra över Anthony Smith, så hade det varit över i rond 1. Och där tyckte man då också att, fan, han ser slagbar ut. Men när det väl kommer till kritan, så tror jag bara att det där är en illusion. Jag tror att så fort man ser det för vad det är, att när han trivs där inne och känner att inget större hot, då gör han vad han vill. Om han börjar känna sig hotad, då kommer han göra slut på det fort. Möter han dig igen, då kommer han inte låta det gå tiden ut. Det kommer han inte göra. Och jag tror att det är det som lurar många, och jag tror att det även har lurat Chris Weidman. Jag tror att Chris Weidman såg inte förbi det, utan han tyckte att he looks beatable. Problemet är det bara att Chris Weidman glömmer att han går upp en viktklass. Jag brukar läsa The Pros Reacts. Jag tror att det är MMA Fighting som lägger upp den grejen på deras sida, och det är att proffsens tweets efter matcherna kommer upp. Det var någon av fightersarna som summerade det väldigt bra. Det största misstaget folk gör när de tittar på lätt tungvikt, att de fattar inte att de här killarna är lite lättare än tungviktarna, men de slår som tungviktare. Och det fick ju Chris Weidman definitivt smaka på. Det är en viktklass där det smäller mer, det är mycket tyngre slag. Eric Anders har provat att gå upp till lätt tungvikt. Han pallade inte trycket. Han har gått ner till mellanvikt igen. Så det finns ett gäng fighters som har provat, men de har valt att gå ner för att de lyckas inte. Sen finns det de som det har funkat skitbra för. Jag menar, Luke Rockhold funkar inte heller för. Jag tror att det som särskiljer till exempel Anthony Smith och Thiago Santos, det är att det är två killar som i min mening egentligen är på tok för stora för att vara i mellanvikt. De ska egentligen upp en viktklass. Det är lite Darren Till vältevikt. Nu kommer han kliva upp till mellanvikt. Det finns de som är gränsfall. Kanske till och med att Paulo Costa är en person som i slutändan kommer bli väldigt tvungen att gå upp till ett tungvikt. Han är oerhört stor mellanviktare. Det finns de som klarar det, det finns de som inte gör det. Men jag tror att Paulo Costa, jag tror att han, det kan gå bra för honom om han skulle välja att gå upp till ett tungvikt. Joel Romero in till, det kommer nog gå rätt bra för honom om han går upp. Nu har han åldern emot sig, Paulo Costa mycket yngre. Men jag tror att det är det som skiljer till exempel Chris Weidman från, vi tar bara Smith och Santos. Chris Weidman lite mindre. Och det syntes tydligt, han var en mindre. Och man märkte det direkt när han tog clinch. Han fångar upp Dominic Reyes mot buren. Han tar ner honom, men Reyes kommer snabbt upp igen. Sen står Reyes och gnuggar. Jag vet inte om ni tänkte på det, att han står och drar upp och ner med benen. Upp och ner. Liksom. Hela hans kropp gungar upp och ner. Det han gör där är att han gnuggar alltså Chris Weidmans händer mot buren. För de är ju mot buren och han drar upp och ner. Det där, det känns. Och det gör till slut att Chris Weidman släppte greppet. Det var en liten separation där och sen var det en prickning utav Reyes som skickade ner Weidman på canvasen. Sen var det 2-3 hammerfists och man ser verkligen hur ögonen börjar falla ihop på Chris Weidman. Sen hoppade domaren in och stoppar och det var över. Reyes behåller såklart sin fjärde plats i rankingen. Chris Weidman har nu vunnit en av sina senaste 6 matcher. Och där kan vi då säga att det ser ju allt utom bra för, ut för Chris Weidman. Jag tror personligen att Chris Weidman, det är en kille som han kommer aldrig mer att plocka ett bälte. Han kommer aldrig mer att bli en mästare. Så jag tror att Weidman har en möjlighet. Antingen så väljer han att kliva ner till mellanvikt igen. Han kanske, jag tror inte att han kommer lägga handskarna på hyllan. Han kommer definitivt fortsätta. Han kanske till och med testar en match till i lätt tungvikt att fightas mot. Då skulle jag nog säga att jag tycker Chris Weidman ska nog ta en orankad fighter. Alternativt möta någon som är, jag drar topp 10 upp till 15 då. Alexander Rakic 10. Personligen tror jag att Alexander Rakic kommer att knocka Chris Weidman, även han i den första ronden. Nummer 11. Okej, det här är delad 10:e plats i Rakic och Johnny Walker. Det finns ingen 11 just nu. Walker kommer släcka Chris Weidman också. Illir i 12:a. Han ska upp till tungvikt, så det här kommer ju ändras. Så honom behöver inte ens räkna in, för han är ju inte kvar i viktklassen. Misha Sirkunov 13. Jag tror han är på tok för stark. Shogun Hua. Alltså att han ens är kvar i den här rankingen, alltså Mauricio Shogun Hua, det är ett stort frågetecken från min sida vad han egentligen gör där överhuvudtaget. Men han är där, han har till och med gått upp från 15 till 14, vilket är roligt. Alltså det är ju en match som Wildman teoretiskt sett skulle kunna vinna. Där tror jag att det är en match han kan vinna. Jag säger inte med någon säkerhet, jag säger att är det en match han kan vinna där, då är det den. Men tror ändå att Shogun kommer ta den. Som ni märker, jag är inget fan av Chris Weidman överhuvudtaget. Har faktiskt aldrig varit. Nikita Krylov 15. Jag tror han besegrar Chris Weidman också. Jag tror inte Weidman har något att hämta mot Krylov heller. Så nej, det är väl det. Men när vi ändå är igång med rankingarna, låt oss prata Reyes som då är 4. Under honom Smith 3, Thiago Santos 2, Daniel Cormier 1. Daniel Cormier är ju just nu mer i tungvikt. Jag kan ju tillägga då att Alexander Gustafsson fortfarande är rankad. Han är nummer 6, under honom Blahovic 5. Thiago Santos kommer från förlust från Jones. Smith kommer från vinst mot Gustafsson. Skulle kunna göra en match mellan Reyes och Smith kanske. Skulle funka. Annars finns det ju ett case för att han ska möta Jones. Han vill ju möta Jones. Det är den matchen han vill ha. Han kallade ut Jones. Jag har svårt att se att Dominic Reyes vinner matchen. Jag har lite svårt att se det. Jag vet inte om Reyes kanske egentligen skulle behöva både en eller två matcher till innan han får den matchen. Men det är också lite matcher på G. Blažević möter Corey Anderson här om någon vecka, va? Skulle han möta honom. Nu minns jag inte galen när de här matcherna skulle vara på, men jag vet att Blažević och Corey Anderson skulle möta varandra. Jag vet att Johnny Walker skulle möta... Fan, jag kommer inte ihåg vem det var. Men jag vet att han också har en match. Jag tror att de här går liksom inom loppet av så här mellan en vecka av varandra. De går på två olika galer. Hinner inte kolla upp just nu helt enkelt vilken de möter. Men de har matcher och de är på G. Jag ska se om jag kan få den infon här, i och för sig kanske om det står. Två sekunder, men jag ska kolla igenom. Jo, men där var det, precis. Nej, så var det inte. Okej, okay. Den infon fick jag tyvärr inte fram. Men skitsamma. Det är så det ser ut i alla fall. Och ja, vad tycker ni själva? Ska Dominic Reyes möta John Jones, eller vill ni se någon annan möta John Jones? Skriv gärna till mig på Instagram. Dela er tanke på den lilla bilden som ligger i mitt flöde. Så skriv där, vem tycker ni ska möta John Jones? Förtjänar Dominic Reyes John Jones eller inte? Där rundar vi av det som hände i helgen. En liten tråkig nyhet för oss svenska MMA-fans som gärna vill hylla alla, inte bara svenska fighters utan skandinaviska fighters. Ja. Rostem Akman har blivit av med sitt UFC-kontrakt. Han fick möjligheten att gå två matcher i organisationen. Han gick till domslut mot Sergej Honda. Bra match var det, intressant match. Finns även någon som tycker att han till och med vann den matchen. Vi har diskuterat det här förut. Han mötte då senast Jake Matthews på Adesanya Whittaker-galan. Tyvärr en väldigt tråkig match. Jag tyckte att väldigt tråkig från båda. Det var Jake Matthews och Rostem Akman. Det blev liksom ingen... Det blev aldrig en fight riktigt så. Det kändes som att Jake Matthews nöjde sig med att typ pricka, ta lite poäng och röra sig och cirkla och ta en säker vinst. Det kändes som att Matthews gjorde en liten fight to not lose, medan Akman lyckades liksom inte komma i fattan och implementera sitt game och sin strategi på Matthews. Det här var det jag oroade mig för när matchen var över, och jag tror till och med att jag har sagt det här, annars så sa jag det här på min egen live som jag brukar ha på Instagram dagen efter match, att det här är tyvärr en sån förlust som kan göra att man blir av med kontraktet. För att det var en, som jag sa i tidigare MMA-podden, det var en tråkig match. En tråkig match är det väldigt svårt att säkra en tredje fight. Och det är precis det som hände. Rostem Akman har blivit av med sitt kontrakt. Jag vet inte om han fick informationen igår eller om det är idag på morgonen. Jag har läst om det idag, precis innan jag skulle spela in podden. Så jag tyvärr läst att Rostem har blivit av med kontraktet. Supertråkigt. Det hade varit jättekul att se Rostem få gå en tredje match. Det jag tycker att Rostem behöver göra nu är såklart att boka upp sig på nya matcher ganska snabbt igen. Det är nog inte helt omöjligt att, jag vet inte hur hela kortet är satt och spikat för Superior Challenge i december, men det finns definitivt en möjlighet för honom att gå där ifall det fortfarande finns någon plats kvar. Det vet jag inte. Annars tycker jag att Rostem borde söka sig till Cage Warriors. Jag tycker jag har lyft den här galan så många gånger. Det är en fantastisk organisation i Europa. Utan tvekan den bästa organisationen i Europa. Producerar en otrolig mängd galer. Det är kvalitativa fighter. Inte jämnt, precis som UFC, varenda match inte av hög kvalitet. Men majoriteten är väldigt bra. Och de har en lista utav fighters som har hamnat i UFC. Jag tror att de ligger på 90 plus fighters någonting. Det är nog en av de organisationer där flest fighters har gått sina sista matcher i Cage Warriors. De har en otrolig möjlighet att plocka bälten i organisationen. Det kan gå ganska snabbt. De har inte en ranking på det sättet. Det finns mästare som så fort de har fått en titel försvarat den en gång. Sen har de förr eller senare stuckit till UFC. Jag vill se Rostem gå några matcher i Cage Warriors, eventuellt till och med plockat bält i Cage Warriors, hitta några schyssta snabba avslut som han har gjort tidigare, möta tufft motstånd helt enkelt. Jag tror att det är det Rosten behöver. Han behöver plocka någon UFC veteranskalp, och gör han det på snyggt manér, då tror jag att vi kommer kunna se Rostem i UFC igen. Nu är det en winner-learn-situation, och jag vet, jag har läst Rostems kommentarer själv. Han är jättemissnöjd med matchen, och jag gillar att han är det. Jag tycker det är bra att han har den insikten över att det inte var en bra match, för att det är någonting som kan saknas inte bara hos fighters, det kan saknas hos folk överlag. Att de har inte insikten över när någonting är bra respektive när någonting är dåligt. Om du inte kan se det som är dåligt, då kommer du aldrig kunna bli bra. Om du tror att dina dåliga prestationer är bra prestationer, då finns inget rum för utveckling. Så det är väldigt, väldigt bra när en person gör en dålig match och den kan kliva åt sidan och säga, det här var en skitmatch. Det här var en dålig prestation. Fan, jag måste göra bättre. Ja, du har den insikten. Skitbra. Nästa prestation, den kommer att bli bättre. För du kommer inte vilja göra om det du gjorde sist. Så all lycka till Rostem. En liten till, liten så här organisationsjoker som jag vill slänga in i den här leken också. Det är ONE FC. Vi har vår svenska champ, Sebastian Kadestam, som är i organisationen. Det är en bra organisation. De producerar en mängd utav galer. Alltså de producerar i princip lika många galer på ett år som UFC. Jag tror de ligger ungefär cirka 5 galer ifrån att producera lika många som UFC. Jag vet att de ligger upp i 40 stycken någonting. Alltså det är en ohygglig mängd galer av ONE FC. Så det är de organisationerna jag gärna skulle vilja säga. Det skulle vara skitkul om man fick fightas på Superior nu i december. Annars, Cage Warriors eller ONE. Det här är stora organisationer med stor exponering runt om i hela världen. Cage Warriors kan man se på Fight Pass, man kan se den överallt i världen. Självklart på Viaplay kan man se det. Det syns över hela Europa och flera länder. ONE FC, som vanligt också Viaplay, man ser den över hela världen. Men du har en stor, stor, stor publik över hela Asien. Rostem, fortsätt göra det du gör. Du är grym. Kör bara. Ta den här tiden till att utvecklas ännu mer. Och kom bara tillbaka farligare till UFC. Det är det handlar om. Så fortsätt göra din grej. Och win or learn, det är det handlar om. När vi ändå pratar om ONE FC, så ska vi såklart diskutera Sebastian Kadestam som ska försvara sitt bälte nu i helgen. Då har det blivit dags för Sebastian Kadestam att ännu en gång försvara sin titel i ONE FC. Han och teamet från Pankreas med Omar Bouish är såklart redo och har åkt ner till Asien för att försvara bältet. Han kliver in med 3 stycken vinster i ryggen. Senast mötte han, var den 8 mars, Georgi Kishigin. Han avslutade honom via slag. Jag får att han kom inte ut till tredje ronden. Och Sebastian Kadestam försvarat sitt bälte ännu en gång. Sebastian Kadestams senaste förlust, det är Ben Askren. Och sen klev Ben Askren över till UFC. Och nu, eller han klev inte över, jo precis, det var den där traden, han klev över till UFC, har varit där, och nu är det Kadestam som är champ. Totalt har Kadestam 12 vinster, 4 förluster, 10 knockouter, en submission vinst, han har en vinst på domslut. Han möter Kajmran Abbasov. Abbasov kliver in med 3 stycken vinster han också. Hans senaste seger är mot Luis Santos. Och han har vunnit mot Aglan Tahini som även Tahini som även Karlstam har vunnit mot, och senast vann han mot Yoshin Okami. Han avslutade honom via slag i rond 2. Och det har då gett honom möjligheten till titeln. Maligeli Kaimran så har han 10 knockouter, 4 submissionvinster, 7 stycken domslutsvinster, 4 förluster varav 3 stycken kommer via submission. Han har aldrig blivit avslutad via slag, vilket då är där Kadestam har avslutat flest fighters. Det här är en match som jag kommer kommentera. Jag ser fram emot en jättemycket. ONE FC i vanlig ordning, fullspäckade galor som det ser ut just nu. Och det här är verkligen... ONE kan tyvärr skifta ganska mycket på sina tider. Just nu är starttiden klockan 12. Kadestam är då sista matchen. Så med tanke på hur långa deras kort är, så skulle jag väl tippa att Kadestam kan vara någon gång mellan 4 och klockan 6. En lång gala, mycket fighter. Vi får se hur mycket snabba avslut det blir. Det är det hänger på med MMA. Man vet aldrig. Det kan gå tiden ut. Helt plötsligt så är det långa matcher. Det kan ta slut i första ronden. Och då kan det gå väldigt, väldigt fort. Som sagt, Kadestam. Alltid underhållande. Superspännande. Det är grymt att vi har en champ i ONE FC. Och det ska bli spännande hur han tar sig an en kille som aldrig har blivit avslutad via slag. Båda kliver in med 3 stycken vinster i ryggen. Och... ja, jag är super, super peppad inför den här matchen, och vi kan ju inte säga annat än stort, stort, stort lycka till Kadestam. Det är lite synd nu att egentligen inte Sebba är här, för jag vet att Sebba hade kunnat dragit massa info och fakta om just Kadestam, med tanke på att de tränar på samma klubb och har tränat ihop länge. Så... det kommer att bli en liten live däremot. Det kan jag för sig säga också. Jag och Sebba kommer att köra en liten live på min Instagram. De är just nu i USA, men vi har bestämt att vi ska köra en live på onsdag. Så följ mig på Insta, för då kommer jag och Sebba att livea ihop. Vi kommer dels såklart snacka om Albrektssons match, men jag kommer också passa på lite och snacka om Kadestam också. Eftersom att Kadestams match är nu på fredag, så blir det perfekt att ladda upp lite med att jag och Sebba tar ett litet snack om både Kadestam och Albrektsson. Så ONE FC, nu på fredag. Galan börjar i alla fall den starttiden vi har fått nu, klockan 12. Och jag säger verkligen att ONE kan ibland skifta sina starttider ganska frekvent. Det har hänt att jag har varit på väg ut genom dörren och så har jag fått ett samtal och säger att det är uppskjutet en timme. Ibland har jag fått ett mejl på kvällen där de säger de börjar en timme tidigare. Så det är inte som UFC att den tiden man får är den tiden som är, och det enda skiftet som blir det ifall en match blir inställd. Men hur som haver, mycket MMA även den här helgen. Vi har ONE FC och vi har såklart ännu en UFC-gala till. UFC befinner sig även de i Asien. Jag ska ta fram den infon jag har. 2 sek. Så ska jag dra upp ett litet fight card här. Där ska vi se. Där har vi det. De befinner sig i Singapore. Det är Damien Maya mot Ben Askren. Jag kommer gå igenom lite av det som är huvudkortet. Vi har Frank Camacho mot Benel Dariush. Vi har Michael Johnson mot Steven Ray. Vi har Cyril Gagné mot Dontel Mace. Vi har Muslim Salakov mot Loren Staropoli. Och sen är det en match som säger att den ska bli announced, vilket är jättekonstigt. Jag fick det här mejlet i morse och ändå så har de inte fått upp den på schemat. Konstigt. Damien Maya, Ben Askren. Damien Maya mot Ben Askren, som de säger. This is gonna be a grappling wet dream, eller dream. Jag vet inte hur de formulerar det. Men grapplers delight. Alla möjliga sorts superlativ som man kan slänga på den. Ja, personligen så tror jag att det kommer bli en stående match. Det brukar vara den klassiska resultatet av när 2 stycken grapplers möts. Det slutar med att de står upp och de kommer stå och trada sina slag. Och jag blir nog inte helt förvånad över om det kommer se ut så i 5 ronder. Däremot hade det varit kul om det blir en grappling match. Om någon av dem liksom försöker ta det här till marken. Men om vi kollar till exempel Kamaru Usman mot Damien Maya. Där har vi praktexempel på en femrondare som var ohyggligt tråkig. I alla fall i min mening. Det finns säkert folk som tycker att det var det finns säkert folk som tycker att den var fantastiskt kul. Jag tycker nog att det är den var så otroligt tråkig. Jag skulle aldrig få för mig att se om Damien Maia mot Kamaru Usman. Och där har du då en toppelit i brasiliansk jiu-jitsu och du har en toppbrottare. Damien Maia BJJ såklart, Usman brottningen. Ah, fy fan vilken tråkig match. Alltså herregud, det var så tråkig match. De stod och slagväxlades och det var skittråkigt i 25 minuter. Jag är lite orolig att det kan bli så mellan Damien Maia och Ben Askren också. Att båda två vet att de är så otroligt bra på marken och då hamnar de inte på marken. Men jag hoppas att jag har fel. Alltså jag hoppas verkligen att jag har fel här. Jag hoppas att Ben Askren springer in och försöker sig på en nedtagning. Jag hoppas vi får se det. Jag hoppas att Damien Maia försöker greppa tag i Ben Askren och ta ner det till marken. Jag hoppas verkligen det. Jag hoppas att Damien Maia försöker ta rygg på Ben Askren. Jag hoppas att Ben Askren försöker gå på en single leg eller var det än må vara, en double leg, nedtagning, någonting. Jag hoppas verkligen att de landar på marken och att det är där vi kommer att få se båda två utnyttja sin spetskompetens i sina två olika grenar. Lika men så otroligt olika grenar. Jag hoppas verkligen det. Men tyvärr så tror jag, och jag hoppas igen att jag har fel. Men jag tror att de kommer stå framför varandra i 25 minuter och skickade slag. Jag tror att det kan bli en sån match. Och jag vet att jag kommer känna där, fan, kunde inte det här bara vara 3 ronder istället? För 5 ronder av det här. Men återigen, jag hoppas så mycket att jag har fel. Jag vill se markkampen mellan de här två. Jag vill se att de hamnar mot buren och jobbar på att få den mest fördelaktiga positionen. Jag hoppas verkligen det. Jag vill se transitions. Jag vill se nedtagningsförsök som misslyckas. Jag vill se nedtagningsförsök som lyckas. Jag vill se att de går på submissions. Jag vill se hur de smiter ut allt det här. Men återigen, tyvärr, jag tror att vi kommer att få se en stående match. En tråkig sådan. Men jag hoppas att jag har fel. Resultatet, det kommer vi att ha på lördag. Eftersom att det här är en gala som går i Singapore så kommer den att såklart börja lite tidigare. Så ja, det är det. Vi har en Cage Warriors-gala också. Vill jag få det till. Jag måste verkligen bara dubbelkolla det lite snabbt. Och grejen med det här är att det är så otroligt mycket MMA som har hamnat på Viaplay som ska kommenteras. Att jag kan ärligt talat säga att det är ibland rörigt att komma ihåg vilka galor som är vilken helg. Men nu ska vi se. Går in på events, upcoming events. Låt oss se. Exakt, det var som jag misstänkte. Där har vi den. Det är en Cage Warriors-gala på lördag också. Som går av stapeln på kvällen. Och det är titelmatch i lätt tungvikt. Jai Herbert mot Kane Carriazo. Som ska göra upp. Så det är Cage Warriors också. Jag lämnar det där. Jag har inte riktigt hunnit kolla upp den galan. Så Cage Warriors på lördag med. Så vi har ONE FC fredag. Vi har UFC mitt på dagen. På kvällen har vi Cage Warriors. Vi har 3 stycken galer inom loppet av en typ 30 timmar som vi kommer kunna kolla in. Nästa helg är vi tillbaka. Nästa måndag är vi tillbaka. Då är Sebba tillbaks. Och Sebba har då gått sin match i Bellator som han ska gå mot Phil Davis. Det här är ju en superspännande match. Han gör då sin Bellator-debut. Vilket är grymt. Skulle han lyckas plocka hem en vinst mot Phil Davis? Ja, då är det inte helt omöjligt att Albeckson kan få göra en titelutmaning i Bellator. Vilket hade ju varit
riktigt, riktigt grymt. Så vi får hålla tummarna för Albrektsson. Och så tycker jag att ni ska hänga med nu på onsdag när jag och Sebba kör en live på min Instagram. Då vi kommer att diskutera mer om Albrektssons match. Och såklart kommer vi passa på att snacka lite om Sebastian Karlstam. Det här var allt för den här gången, gott folk. Nu ser vi helt enkelt fram emot det som kommer i helgen. Följ mig jättegärna på Instagram, @PaulDelValle. Och ja, följ. Lämna några kommentarer om vad ni tycker om dagens avsnitt. Lämna lite kommentarer om allt möjligt som har dykt upp här. Är det någonting mer ni vill höra i podden, skicka in det där också. Skicka lite så här tips och sånt om vad ni vill höra. Är det någonting speciellt som ni vill att vi ska ta upp? Inga lyssnarfrågor den här gången, som ni kanske har märkt. I vanlig ordning, i vanliga fall, så brukar vi köra lyssnarfrågor, men hoppades över denna gång. Jag säger helt enkelt tack för den här gången, och missa inte all MMA som kommer nu i helgen, så hörs vi nästa måndag igen. Ha en fantastisk vecka med er. Hej då!
Of I Like Radio. I Like Radio.